Artikel 1. Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Ja, kanske var det ett gäng lite extra debattsugna politiker som samlades i rådsalen den 13 oktober. Och kanske det berodde på att majoritetens budget inför 2026 har presenterats. Men åsiktsfajterna fick också ta en paus då man tackade av borgarrådet Klara Lindblom. Men mer om det lite senare. För under frågestunden så ville Nike Örbrink från Kristdemokraterna lyfta frågan om bakgrundskontroller på de som jobbar inom hemtjänsten. En fråga som har varit uppe i kommunfullmäktige tidigare då det har uppdagats fall bland annat i Uppsala där hemtjänstpersonal begått övergrepp på äldre. Nike Örbrink är klädd i mörk kavaj. Hennes mörkbruna hår är klippt i en page och hon har sidbena.
Ja, för snart ett år sedan så ställde jag en fråga till äldreborgarrådet om hur staden avser arbeta med att förebygga brott som sker inom hemtjänsten och specifikt äldreomsorgen. Det här efter upprepade nyheter om fall i Uppsala där personal förgripit sig på äldre. Sedan dess har allt fler nyheter kommit om att personal har förgripit sig på äldre i sina hem eller på boenden. Övergrepp har skett i Umeå, Uppsala, i Sundsvall och på många fler platser i landet. Det är nästan som att vissa människor direkt riktat in sig på att arbeta nära äldre med avsikt att begå grova brott mot dem. Alltså personer som aldrig borde komma i närheten av att jobba inom äldreomsorgen. Jag vill därför fråga hur styret och finansborgarrådet nu så här ett år senare de här nyheterna började komma jobbar för att något sånt här inte ska kunna ske i Stockholm och hur Stockholms äldre ska kunna vara säkra på att personalen de träffar är där av rätt anledningar.
Karin Vangård förklarade att från årsskiftet så gör man bakgrundskollar i brottsregistret vid nyanställningar för att man ska kunna lita på personalen inom hemtjänsten. Karin Vangård var klädd i en mörk kavaj, en brun blus och har glasögon med mörkbruna bågar.
Och det är ju därför rutinerna ska vara glasklara. Det ska se likadant ut oavsett var i stan man bor, oavsett vem som sköter omsorgen. Och det handlar dels om det fruktansvärda skulle inträffa så ska frågan polisanmälas. Och vi har ju behov av tydliga rutiner, riktlinjer och vi gör det som vi har möjlighet att göra i kombination med den lagstiftningen vi har naturligtvis.
Och då får jag väl följa upp med att fråga, hur ser de här rutinerna ut nu? Tittar man både på den personalen som redan är anställd eller som har varit anställd i staden länge? Eller tittar man på då begär sådana här registerkontroller vid nyanställningar? Hur sker arbetet idag?
Det misstänker jag att du är ganska väl insatt i dels den lagstiftningen som vi hanterar och det handlar ju om att de här registerkontrollerna görs vid nyanställningar. Det handlar ju om att hur det ser ut i registret just då. Det handlar ju bara om att få träff på dömda och det är ju därför vi måste arbeta upp rutiner och riktlinjer så att ingenting sådant här kan ske för att det är ju fruktansvärt det som du själv vittnar om att det skulle finnas personer som aktivt söker sig att arbeta inom våran äldreomsorg och är det så att de inte är dömda så får vi ju tyvärr ingen träff i registerkontrollerna och det är därför arbetet med riktlinjer, med hur man på absolut bästa sätt har arbetsrutiner så att inte detta fruktansvärda ska kunna ske. Och händer det så finns det också rutiner för detta.
Och nu till den alltid så debattflitiga moderaten Dennis Wedin. Han har mycket att säga om biltrafik och gatumiljön i Stockholm. Och han ville ställa en fråga till trafikborgarrådet och miljöpartisten Lars Strömgren som handlade om hur majoriteten motiverar alla begränsningar som sker för biltrafiken. Dennis Wedin var klädd i en blå kavaj med ljusblå skjorta under och blå slips. Han har rödblont tunt hår.
Ja, men det är ju med intresse jag läste ur Finansborgarrådets förslag till budget för nästa år att i innerstan finns alla möjligheter att välja kollektivtrafik, cykel eller gång för att transportera sig. Vissa gator ska stängas av för biltrafik och på andra gator ska flödena begränsas. Och Lars Strömgren pratade själv om cirkulationsplaner, det jag snarare skulle kalla tvångszoner för de som har bil. Att, det vill säga att man ska försvåra för vanligt folk, även för hemtjänst, utryckningsfordon, tjänstefordon att ta sig fram i vår stad. Först ska bussen bort, sen visar det sig att man då ska genom tvångszoner hindra bilen från att kunna ta sig mellan stadsdelar. Lars Strömgren, ni är fullt uppe med att dra in bussarna, sen ta bort parkeringsmöjligheterna. Ni har misslyckats med miljözonen och nu är det dags för tvångszoner. Hur motiverar du detta?
Och så här svarade Lars Strömgren, som för kvällen var klädd i en ljusgul kavaj, brun slips och ljusblå skjorta.
Jag tycker det är bra, men lite lustigt att vi har en debatt om cirkulationsplaner just idag, eftersom det var i budgeten för 2025 som det stod ett uppdrag till Trafikkontoret att utreda det här. Och det utredningsuppdraget pågår och vi väntar också spänt på hur de har tagit sig an det uppdraget. Sen vad det här rent i praktiken innebär, cirkulationsplaner, då är det att man säkerställer att alla kan ta sig till alla adresser i stan med bil, lastbil eller andra fordon för de tillfällen där man behöver det. Men att man i relation till exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik ska ge den typen av färdmedel en favör som gör att de som kan åka kollektivt i större utsträckning gör det. De som kan cykla och gå gör det. Jag är den första att erkänna att det finns en plats för bilen även i framtiden i Stockholm. Men inte minst de som verkligen måste använda bilen kommer tjäna på om så många som möjligt åker mer yteffektivt och hållbart.
Det här håller inte utifrån hur Stockholm ska fungera. Stockholm har organiskt växt fram genom att människor tillåts ha frihet att skapa välstånd. Men här har ni det högsta lokala skattetrycket och ni kämpar hela tiden för att lägga ett ok över människor. Det ska bli svårare att vara en hederlig stockholmare. På så sätt så reagerar vi när ni skriver tydligare i den här budgeten att vissa gator ska stängas av, andra gator ska flödena begränsas. Och ni går fram med den här typen av tvångszoner medans ni också säger att miljözon klass 3, som hittills ju är stoppat juridiskt, så jobbar ni redan med hur det ska utvidgas till en större zon. Ni lyssnar inte in juridiken, ni lyssnar inte in stockholmarna när de säger att vi har fått nog nu. Vi vill ha ett lägre skatt, vi vill kunna ta oss fram i den här stan, och det motverkar du.
Vi frågar ofta stockholmarna vad de tycker i olika sammanhang i ett enkätformat. Och jag tar också varje chans jag kan när jag träffar stockholmare eller pratar på konferenser vad de har för inställning till framtidens transporter och hur vi vill färdas. Och en fråga som jag alltid får ett och samma svar av, det är när jag frågar vilka här vill ha mer biltrafik där ni bor. Det är väldigt få som då räcker upp handen, för att man vill som regel kunna ha tillgång till bilen när man behöver den, men man vill helst ha så lite buller, utsläpp och trafikolyckor utanför sin egen port. Det här är ett dilemma och det måste vi hantera utifrån evidens och utifrån forskning så att vi får en stad där tillgängligheten skapas på bästa möjliga sätt, men där vi också minskar de negativa externa effekter som biltrafik har. Och det gör vi bland annat genom att satsa på gångtrafik, satsa på cykeltrafik, förbättra framkomligheten för bussarna och på det sättet skapa en bättre stad.
Under kommunfullmäktige så skedde då också avtackningen av vänsterpartisten och bostads- och fastighetsborgarrådet Klara Lindblom. Klara blev gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad 2018. Tidigare var hon äldre- och personalborgarråd under åren 2014 till 2018. Och sen 2022 så har hon varit bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. I september så meddelade Klara att hon skulle avgå kommande månad och alltså inte ställa upp i valet 2026. Efter det så blev det en hel del mediauppmärksamhet kring henne då Aftonbladet publicerade en artikel om en mejlväxling Klara haft med en hyresvärd i ett privat ärende och som kunde uppfattas som att hon utnyttjade sin politiska maktposition. Under sammanträdet så passade partiernas gruppledare på att tacka Klara för hennes arbete i staden och först ut var finansborgarrådet Karin Wanngård.
Du tvekar aldrig att ta en debatt. Du står upp för dina idéer. Du svarar ärligt och rakt och du kräver samma ärlighet tillbaka med all rätt. Det har gett tyngd åt samtalen här och det har gjort oss alla lite bättre. Vi alla är på tårna. Så tack Klara. Tack för de här åren. Du har lämnat avtryck både i rådsalen och i staden. Och de kommer att bestå. Ditt engagemang, din kunskap och din enorma arbetskapacitet kommer att saknas. Men också, du inspirerar dem som kommer fortsätta arbetet.
Flera av de gruppledare som tackade Klara lyfte fram hennes starka personlighet. Så här beskrev Moderaternas Kristoffer Fjellner henne.
För det är någonting som jag har lärt mig om dig Klara under de här 3 åren som jag har tampats med dig. Så är det, du är inte lagom. Du är väldigt mycket människa. Inte lagom mycket människa. Du är väldigt mycket. Men vad du är, det är att du är en riktig människa. Du är inte formstöpt. Jag är säker på att det görs liksom inte sådana formar som är som Klara. Och det gör givetvis att det skaver ibland, men du är inte ytterligare en färglös och tråkig politiker. Som det faktiskt finns en del av. Ingen i den här salen givetvis. Och politik för dig, det är inte bara viktigt. Det är verkligen på riktigt. Det är inte bara något teoretiskt.
Och det var en lite rörd Klara som fick säga sina sista ord från talarstolen i rådsalen.
Kära vänner, glöm inte att se människan bakom politiken. Ni är varandras arbetsmiljö. Men framförallt, glöm inte att få stockholmarnas förtroende, att företräda dem här i kommunfullmäktige, det är ett sant privilegium. Hedra det, vårda det och fortsätt att göra ert yttersta för att göra vårt älskade Stockholm till en ännu bättre plats att leva och bo i för alla. Stort tack för mig.
I samband med detta så välkomnade man även Klaras efterträdare, Denise Buttro, som blir nytt bostadsborgarråd. Hon har en lång politisk erfarenhet inom Vänsterpartiet och har bland annat varit ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping. Denise är 34 år och bor i Dalen i södra Stockholm tillsammans med man och 3 barn. Ny gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm är Alexandra Mattsson. Och nästa träff för kommunfullmäktige, det blir den 3 november.